Du lyssnar till närradion i Örnsköldsvik.
Välkommen till Radio Ola Skogs och semesterpratarna. Vi sänder varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via poddradion. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se. Idag välkomnar vi Ingela Bom att semesterprata för oss. Välkommen Ingela.
Tidig morgon i februari. Bussen från Breben är någon minut sen, så den kommer till resecentrum i Övik strax efter 6:30. Det är bråttom när jag skyndar mig in i värmen med rullväskan dundrande bakom mig. Jag har bara 5 minuter på mig att springa upp för rulltrappan genom loftgången för att hinna med tåget till Umeå. Jag tar väskan i handen och stånkar mig upp för rulltrappan som naturligtvis står stilla just idag. Svetten rinner innanför dunjackan, men jag tror jag kommer att hinna. Då kommer plinget i högtalaren. Min avgång är inställd. Kylan har gjort att dörrarna inte kan stängas, så tåget har blivit stående i Härnösand. Jag stannar upp mitt i rulltrappan och lyssnar. De har satt in en ersättningsbuss som går om en halvtimme. Jag tar upp mobilen, tittar på klockan. Jag kommer inte att hinna i tid till mitt handledningsmöte. Så medan jag konkar ner väskan på markplan igen, enhandsklickar jag ihop ett mejl till mina handledare. Jag får strax ett lugnande meddelande tillbaka. Hör av dig när du närmar dig Umeå. De är vana vid att jag inte alltid är i tid. Jag ställer mig och väntar på ersättningsbussen och tar fram min termos. Den är en klen tröst i den mörka vintermorgonen, men kaffe är ändå alltid kaffe. Jag häller upp en liten mugg och smuttar på den tills bussen kommer och vi kan åbäka oss ombord. Det är pinfullt och jag klämmer in väskan vid fötterna fast den egentligen inte ryms, för jag måste ha både dator och böcker till hands under resan. Jag får en irriterad blick från min granne, men jag låtsas inte se den. Jag vill göra klart en föreläsning som jag ska hålla i eftermiddag för lärarstudenterna, så jag måste verkligen ha datorn i knät, även om den tar plats. Det är tidig morgon i februari och jag är inne på mitt tredje år som doktorand.
We'll be right back.
Vad menar du med attityder? Ja, om vi ska börja från början så måste vi börja där. Det var 3 år tidigare och första träffen i Uppsala. Jag som pratar heter Ingela Bom och jag var en av 6 doktorander i hem- och konsumentkunskap, HK. Vi ingick allihop i en nationell forskarskola, alltså en samlad forskarutbildning för bara oss 6, som var inriktad på elevers lärande om mat och hälsa. Vi skulle träffas i Uppsala en gång per termin för att gå gemensamma kurser och diskutera vår forskning. Men resten av tiden spenderade vi på varsitt håll. Jag i Umeå, en annan tjej i Göteborg, en i Kristianstad och 3 i Uppsala. Första gången vi träffades visste jag inte särskilt mycket om vad det innebar att doktorera. Då trodde jag att det var 5 ganska behagliga år som låg framför mig. Jag var ju van vid att plugga, läsa mycket, skriva långa texter. Att doktorera måste ju passa mig som hand i handske. Men så kom då den där första frågan. Vad menar du med attityder? Vi hade samlats i en seminariesal på Uppsala universitet och det var kvinnan till vänster om mig som frågade. När jag tittade upp, lite förvånat så där eftersom vi knappt hade hälsat än, pekade hon på utskriften jag hade framför mig. Det var ett par sidor text om min projektplan, alltså en beskrivning av vad jag tänkte forska på, nämligen elevers attityder till näringslära. Och så frågade denna vilt främmande människa vad jag menade med attityder. Ja, sa jag, skrattade lite generat, typ inställning, du vet. Vad de tycker om näringslära. Attityder i klassen. Kvinnan nickade fundersamt och sa inget mer. Just då. Men sen blev det dags för oss doktorander att presentera våra projektplaner inför alla. Och jag var den som fick börja. Då först gick det upp en taljdank för mig. Kvinnan till vänster hade inte alls ställt en konstig fråga. Hon hade tvärtom ställt en väldigt typisk fråga. För om jag trodde att jag hade min plan klar och att det bara var att sätta igång så hade jag gruvligt fel. När jag hade presenterat mitt projekt blev jag fullständigt bombarderad med frågor. Varför ska du undersöka näringslära? Har näring verkligen med hälsa i HK att göra? Kan inte pizza med goda vänner vara hälsosamt? Har du verkligen tänkt undersöka attityder med hjälp av enkäter? Vet du inte att det inte går? Vad har du för teori? Vad menar du med kunskap? Hur ska du mäta attityderna du studerar? Är det egentligen levda erfarenheter du är intresserad av? Har du funderat på att titta på symbolisk interaktionism? Jag blev helt ställd. Jag som trodde att jag hade, som man sa förr, läshuvud. Nu satt jag där som en blinkande fåne och förstod inte ett dyft av vad de pratade om. Det enda jag förstod var att jag hade fått precis allting om bakfoten. Jag hade inte alls vad som krävdes för att gå en forskarutbildning. Ändå försökte jag. Oj vad jag försökte. Jag jobbade verkligen hårt det första året för att komma i kapp. Trots det kände jag mig hela tiden lite efter. I vissa fall var forskarspråket som att lära sig ett helt nytt språk. Där grönt betydde rött och rött betydde blått. Och det tog mycket tid bara att försöka förstå det språket. Dessutom hade jag inte insett att forskning bygger på ständig kritik. Att vara doktorand handlar om att hela tiden bli kritiserad, för att inte säga sågad. Och det blir man för att man ska bli en så bra forskare som möjligt. För att ens resultat inte ska bygga på fördomar och gissningar. Alla förutfattade meningar och invanda tankemönster ska granskas. Allt man tror att man vet ska ställas på huvudet. Ibland kändes det som att försöka hoppa höjdhopp i kvicksand. Det fanns liksom inget att ta avstamp ifrån, eftersom allt skulle ifrågasättas. Men som sagt, hela första året jobbade jag som en furie. Det tog 2 månader att skriva min första vetenskapliga artikel. Varje dag under de 2 månaderna satt jag klistrad vid datorn och vände och vred på varje ord för att texten verkligen skulle bli perfekt. När det äntligen blev dags att träffas i Uppsala igen var jag nervös, men också förväntansfull. Jag hade lagt ner så mycket möda på artikeln och nu skulle jag slå forskarskolan med häpnad. Vid det här laget minns jag inte längre så mycket av den träffen, men jag minns att det var en sågning som heter duga. Efter 1,5 timmars kritik var min artikel fullklottrad av kommentarer, struken text och förslag på förbättringar. Det är knappt att se vad jag hade skrivit längre. Och en av sakerna de sa minns jag väldigt tydligt, för det kändes verkligen som ett bottenrekord. Och det var orden: vet du vad mitt största problem med din text är? Det är att du fullständigt har missförstått kursplanen i HK.
Every day, I crucify myself, my
Att doktorera innebär alltså att ta emot mycket kritik och att ständigt arbeta om texter som man trodde var okej. Men det fanns också något annat. Upptäckandets glädje. Man kan ju forska om väldigt olika saker, men i mitt fall var det som sagt hem- och konsumentkunskap. Och det jag byggde mina studier på var observationer i klassrum. Jag filmade och spelade in ljud när det var lektion. Och sen tittade jag igenom och lyssnade på filerna för att försöka förstå hur eleverna uppfattade området mat och hälsa. Och det tog längre tid än man kan tro. Det pratade sällan rakt ut om hälsa faktiskt. Så man fick vara rätt så uppmärksam för att kunna se något överhuvudtaget. Från början var jag ganska förvirrad och såg ingenting alls i mitt material. Det kändes som om de bara diskuterade helt andra saker. Som till exempel hur de skulle tolka receptet och vem som skulle diska. Men så plötsligt kunde det hända. När jag hade tittat igenom mina filmer flera gånger utan att se någonting intressant, då plötsligt var det något där. Något som flimrade förbi och fångade min uppmärksamhet. Som gjorde mig nyfiken igen. En elev som sa något oväntat, eller kanske bara en blick mellan två kompisar. En elev som skickligt undvek en tomat han inte ville ha, eller en som blev sur över att hon inte fick ta mer sallad. De stunderna, när jag plötsligt såg något intressant hända i mitt material, eller när jag hittade en bra analysmetod, eller när jag såg ett mönster som jag kunde bygga vidare på och koppla till en teori, det var fantastiskt. Då försvann all trötthet och jag kunde jobba i timmar på samma lilla samtalsnutt bara för att vara så himla roligt. Det var som om hela min upplevelse av verkligheten förändrades. Som Neo i filmen The Matrix, när han plötsligt ser hur allting är uppbyggt av grön kod. Det var som att få tillgång till facit på världen själv.
We'll be right back.
Men även när jag gjorde framsteg och upptäckte nya saker så var det aldrig lätt att prata om mitt arbete när folk frågade hur det gick. Jag menar, man låter inte riktigt klok ibland. Antingen beskriver man sitt projekt med enkla ord för att folk ska kunna relatera till det man gör. Och då framstår man som en idiot som forskar på något som alla redan vet. Typ, barn tycker glass är gott. Eller också använder man den vetenskapliga jargongen som är lite mer precis. Och då förstår ingen vad man pratar om. Så här kan det låta. Vad sysslar du med då? Jag doktorerar i kostvetenskap. Åh, vad intressant. Det är ju så viktigt att barnen får i sig rätt näring. Ja, jo, i och för sig. Men det är inte riktigt det jag håller på med. Vad håller du på med då? Ja, jag tittar på hur elever och lärare pratar om mat i hem- och konsumentkunskap. Ja, det låter ju inte så avancerat. Nej, okej. Men så här då. Jag gör en kostsociologisk diskursanalys utifrån begreppet kritisk litteracitet. Inte någon isbrytare på festen direkt. Som om det inte vore nog är det dessutom så att det kan ta lång tid att själv komma fram till vad man gör. Forskning handlar inte bara om att hitta svar, utan också om att ställa rätt fråga. Och det där med att ställa rätt fråga hade jag väldigt svårt för. Jag ville studera allt som fanns. Varenda liten grej eleverna sa. Men om man gör det kommer man inte fram till någonting. Man kan jämföra det med att inreda ett rum. Man kan ta allt man gillar och slänga upp på hyllor och väggar. Men resultatet blir ofta ett enda gryll. och man vet inte var man ska fästa blicken. Istället kan man behöva ha en övergripande plan, en tanke för hela rummet och bygga upp inredningen utifrån den planen. Till exempel att det ska vara lantlig känsla eller kanske 70-talsstil. Likadant är det med forskning. Om jag vill berätta om allt som pågår i ett klassrum kommer budskapet att bli ett enda gryll. Istället måste jag koncentrera mig på några få saker och beskriva dem i detalj, så att man verkligen förstår alla samband och kan dra slutsatser. Det innebär också att ämnet man till slut väljer, syftet eller forskningsfrågan, blir väldigt smalt. Istället för att studera alla elevers attityder till området mat och hälsa, som jag tänkte från början, landar man till slut i vilka diskurser använder elever och lärare för att prata om grönsaker. För att citera den gamla folksagan, det bidde en tumme. Men det kan vara svårt att förklara de här sakerna för någon som inte håller på med forskning själv. Det är samma sak som om en bilmekaniker skulle förklara för mig hur det går till att byta fläktrem. Jag fattar inte och vill inte ens fatta. Men det finns en liten grupp människor som förstår, och det är mina doktorandkollegor. De har gått igenom samma sak som jag, med samma förvirrade famlande, samma låga självförtroende, samma krossade illusioner. De är de enda som vet hur det kan ta 3 år att skriva 8 sidor text. Och sen är det ändå inte bra nog. Om ni har sett Sagan om ringen-filmerna så kanske ni minns en scen från slutet av sista filmen där de 4 hobbitarna sitter på sin lokala pub, The Green Dragon. De är tillbaka i lilla Hobbiton efter att ha varit borta i flera år och deltagit i krig och störtat mörkrets första Sauron. Men ingen i Hobbiton verkar ens veta att det har hänt. Så våra hobbitar sitter där med varsin öl och tittar på varann och säger ingenting. För det finns ingenting att säga. De har delat en upplevelse som ingen annan kan förstå. På en osynlig signal höjer de bara sina krus, skålar och dricker. Som en salut till det man inte kan sätta ord på. Och så är det med oss doktorander. Vi tittar på varann och höjer våra glas under tystnad. Våra nära och kära är snälla. De peppar och säger att vi kommer att klara allting galant. Men när vi träffar varandra behöver vi inte låtsas. Vad det verkligen innebär att ligga i forskningens skyttegravar är något som vi bara kan dela med varandra.
Mist-covered mountains are home now for me. When my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return. And you know. Battle raged so many different suns.
Jag heter Ingela Bohm och jag semesterpratar idag i Radio Nola Skogs om min tid som doktorand. Om jag skulle försöka mig på att beskriva hur det är att vara doktorand för någon som inte har någon koll alls, ungefär som jag vid den där första träffen i Uppsala, så är det kanske lättast att beskriva en typisk dag, eller snarare två olika typiska dagar. Den ena dagen ser ut så här. På morgonen åker jag buss och tåg till Umeå och läser en bok om kostsociologi. Det gör jag för att kunna skriva ett kapitel i avhandlingen om matens sociala betydelse. Det blir 2 timmars läsande innan jag är framme i Umeå. Jag antecknar en del, särskilt sånt som motsäger saker jag läst förut. För det är viktigt att kunna resonera fram och tillbaka och väga olika åsikter mot varandra. När jag kommer till universitetet hämtar jag en kaffe och sätter mig vid datorn för att kolla igenom referenslistan i min senaste artikel. Det finns tusentals olika referenssystem, alltså olika sätt att skriva en litteraturlista med alla artiklar och böcker man citerat. Varje tidskrift vill ha ett eget system, så varje gång man skickar en artikel till en ny tidskrift så måste man ändra allting. Vad jag då gör rent konkret är till exempel att jag ändrar delar av referensen till kursiv stil, att jag lägger till eller tar bort punkter och komman, att jag skriver ut författarnas förnamn eller bara deras initialer beroende på vilket system jag följer. Det är alltså inte svårt men ganska tråkigt. Typiskt sånt arbete man gör när man inte orkar tänka men ändå vill ha något gjort. Efter lunch skriver jag hemtenta i forskningsetik. Jag svarar på frågor om vad jag som forskare har för etiska regler att följa. Som till exempel att de som är med i studien får hoppa av när de vill och att jag inte får använda deras riktiga namn. På tåget hem läser jag igenom mina transkriptioner av H-kollektioner och analyserar vad deltagarna säger. Den här gången om vegetarisk mat. Jag har en vag tanke om att de verkar tycka vegetarisk mat är tom och innehållslös. Inte bara näringsmässigt utan också smakmässigt och kulturellt. De tycker att det är som ett hål på tallriken när det inte finns kött där. Men samtidigt, på samma lektion faktiskt, så är det en elev som säger att han älskar tomatsoppa och att han vill göra det nästa gång. Tomatsoppa utan kött. Konstigt. Då måste jag alltså revidera min tanke om att vegetarisk mat alltid ses som tom och smaklös. Men när jag kliver av tåget och byter till Bredbybussen funderar jag på om det kanske har med själva ordet vegetarisk att göra. Alltså att många människor egentligen gillar mat utan kött, men så fort man börjar kalla något för vegetariskt så blir de misstänksamma. Intressant. Det måste jag skriva ner. Det var den ena dagen. Den andra dagen går inte lika bra. Då släpar sig timmarna fram medan jag sitter och stirrar på skärmen och flyttar runt ord och meningar utan att någonting blir tydligare eller bättre. Det finns ett citat som jag har tänkt på många gånger under de här åren. Det är Flaubert som har sagt det, en fransk författare som var besatt av att skriva en perfekt text där varje ord satt som en smäck. Och det han sa, lite tillspetsat kanske, var: "I morse satte jag dit ett kommatecken. I eftermiddags tog jag bort det. Jag anser det vara en lyckad arbetsdag." Men det känns inte som någon lyckad arbetsdag när ingenting blir gjort. Hela tiden har man olika deadlines hängande över sig och det gäller att skicka iväg sina artiklar i tid så man hinner få dem publicerade innan avhandlingen ska tryckas. Det är en stress som känns lite paradoxal eftersom man har flera år på sig. Men det kan dröja upp till ett halvår innan man får svar från en tidskrift. Så det gäller att vara ute i god tid. Därför känner man hela tiden pressen att prestera, att producera. Och efter allt det där arbetet med läsning och datainsamling och analys och referenser så kommer svaret från tidskriften. Major revisions. Det betyder att det är mycket som är dåligt i artikeln och behöver göras om innan man skickar in den igen. De kanske till och med tackar nej till att publicera den överhuvudtaget och det är efter att man har väntat i 5 månader på svar. De tycker att teorin inte stämmer med ens data, att diskussionen är ostrukturerad. Att metoden man använt är ovetenskaplig. I längden kan det bli ganska påfrestande. Och det fanns faktiskt perioder när jag övervägde att strunta i alltihop. Att kasta allt mitt hårda arbete över bord och ge upp. Ta jobb i ett förskolekök eller en reception. Vad som helst där man inte fick kritik hela tiden. Där man kunde lämna jobbet på jobbet. Där vartenda ord man yppade inte skulle genomlysas med tullens röntgenmanick. Jag ville helt enkelt inte längre. Det var inte roligt mer. Jag hade tappat min nyfikenhet. Men just under en sån period åkte jag och min man till London för att gå på konsert med mitt favoritband Rush. Och på den konserten spelar de en låt som handlar om att ge upp, eller kanske snarare om att slutföra saker som inte blev som man tänkte sig. Det kändes som om de spelade direkt till mig. Scenen var helt nedsläckt, så när som på en enda strålkastare som lyste på Alex Lifeson när han drog sitt vemodiga gitarrsolo. Och det var bara han och jag i arenan. A summit too lofty, river a little too wide. En bergstopp som är lite för hög, en flod som är lite för bred för att ta sig över. Det var en låt jag spelade många gånger efter det, för att påminna mig om att det var okej att ge upp. Men också att det var okej att göra klart någonting som man egentligen inte var nöjd med. Och kanske var det min viktigaste läxa under doktorandtiden. Trots allt slit med att försöka göra den perfekta studien och den perfekta artikeln, så blev min sista uppgift att släppa taget om perfektionismen. Att låta avhandlingen vara, som man säger, good enough. Alltså bra nog.
The dust has cleared. Victory.
Så kom den då, den stora dagen. Disputationsdagen. Det var sista gången jag skulle försvara mig. Sista gången jag var student. Sista gången jag skulle bli så grundligt granskad. Det var min sista chans att visa vad jag hade lärt mig. Att jag hade koll på mitt material. Att jag kunde argumentera för mitt val av metod, teori och analyser. Den sista månaden hade jag suttit dag och natt och skrivit de sista bitarna på avhandlingen. Provtryckt den och korrekturläst och rättat och skrivit om och provtryckt igen. Jag levde med mina egna ord 24 timmar om dygnet. Och jag var så less på den att jag ville spy. Vid det laget kändes mina resultat lika spännande som en noppig gammal urtvättad tubsocka. Ändå skulle jag uppamma energin att dra alltihop en sista gång inför en publik som aldrig hade hört talas om mina studier. Jag skulle svara på frågor av en opponent, alltså en utomstående expert som ska granska den färdiga avhandlingen, och en betygsnämnd som bestod av 3 ytterligare experter på olika områden som hade med mitt projekt att göra. Så hur gick det då? Ja, jag sitter ju här och berättar om hur jag blev doktor, så det gick visst bra. Jag hade valt en opponent som var den smartaste människa jag träffat i mitt liv. Hon hette Hillary Jenks och var en professor från Johannesburg i Sydafrika. Men hon flög hela vägen till lilla Umeå för att fråga ut mig om mitt arbete i 1,5 timme. Det var en önskedröm som gick i uppfyllelse. Och samtidigt var det en mardröm. Om det var någon människa jag var rädd att göra bort mig inför så var det hon. Hur kunde jag vara så dum att jag valde just henne? Nu visade det sig att hon var otroligt pedagogisk under opponeringen. Vi diskuterade mitt arbete som om vi vore jämlikar. Det kändes egentligen inte som en utfrågning, utan mer som ett ytterligare tillfälle att lära sig. Vilket det på sätt och vis ska vara. Så efter 5 år av sura kommentarer, refuseringsbrev och känslan av att vara hopplöst korkad, så blev den sista examinationen en riktigt trevlig tillställning. Och sen var det fest. Mina föräldrar hade kommit och alla mina 4 syskon. Det kom vänner och doktorandkollegor och en hel drös från min institution i Umeå. Det blev en kväll av tal, sånger, presenter och skratt. Spänningen släppte. Men nog tog det några dagar, eller rent av veckor, innan det sjönk in ordentligt. Att jag var färdig. Att 5 års arbete var klart och jag var godkänd. Och inte bara det. Redan samma dag blev min avhandling citerad i programmet Spanarna i P3. Och det fick mig att haja till och undra vad det egentligen var jag hade gjort. Plötsligt fanns min bok där ute i världen och andra människor kunde ta del av den. Riktiga människor utanför universitetet. Ändå kan jag än idag glömma bort att jag inte är doktorand längre, utan doktor. Det är en titel som betyder att jag får forska på egen hand nu. Ungefär som att en sjuksköterska får ge sprutor eller en psykolog får hålla i terapi. Ett yrke helt enkelt. Så hur avslutar man då ett sånt här semesterprat? Nu när jag berättat om medgångar och motgångar, vad som var roligt och vad som var svårt, hur kan jag sammanfatta det hela? Ja, eftersom min avhandling handlade om lärande så får jag väl dela med mig av vad jag har lärt mig. Och vad jag har lärt mig är någonting så allmängiltigt att det kan tillämpas i nästan vilken situation som helst. Det var en av mina doktorandkollegor som satte ord på det senast vi sågs. Och det var att den enda egenskap man verkligen behöver för att ta sig igenom en doktorandutbildning, det är inte vad man kanske tror, att man måste vara supersmart. Nej, den viktigaste egenskapen är envishet. Bara det. Att skrika inombords för att man vill ge upp, men sen ändå fortsätta. Envishet. Att hålla fast vid sin dröm.
When you much, but you're all out of luck. When you start down hearted and misunderstood, just over and over and over you push. Oh. A cool shape why I don't live. A cool shape why I don't live. Quand tu vois ton bateau partir, quand tu sens ton cœur s'est brisé, accroche-toi.
Jag har lyssnat på ett semesterprat med Ingela Bom och musiken jag har spelat är The Factory Gates med Kaiser Chiefs, Crucify med Tori Amos, Open Your Eyes med Asia, Brothers in Arms med Dire Straits, Harder, Better, Faster, Stronger med Daft Punk, Bravado med Rush och Hold On Tight med Electric Light Orchestra.